Podplay.
Det är ett spretigt och mysigt avsnitt som ni har framför er. Jag, alltså Amanda, delar med mig av mensdagboken inför en mens som jag såklart inte vill ha. Vi snackar med en fotograf som har fotograferat över 100 hårda kukar. Och äntligen finns det en lösning för att få bort ungas ofrivilliga nakenbilder på internet. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden Alla våra ligg.
Hej!
Hej!
Jag heter Anna.
Jag heter Amanda.
Det här är en podd om sex.
Punkt. Sexualitet?
Ja.
Okay, du vill inte
mest att... sex, okay. Tänkte jag faktiskt bara så här.
Ah, fan vad abrupt det blev så här. Det här är en podd om sex. Ah, okay.
Mm. Jag vet
så
det.
Ovant.
Ja.
Men det är sant.
Ja, men det är verkligen sant.
Mm. Okej, okay, idag så börjar vi med lite tråkigheter. Sen går vi in på kukar, så då kan ni alla skratta.
Just det, så om man vill hoppa över tråkigheter.
Ja, det är... Usch, jag... tur att jag har slutat kolla statistiken, för jag skulle bli så jävla förolämpad nu om 80% spola vidare.
Ja, och vad dum jag känner mig nu att jag sa att det här podden handlar om sex. Om... För du, det du ska säga nu handlar inte så mycket om sex, eller?
Mm. Jag vet inte, resultatet av sex?
Ja, ah, just det.
Nej, men jag tänkte, eftersom att jag vet att jag sagt det förr, men jösses, vad ni har peppat mig i det här med att snacka om och försöka skaffa barn. Alltså, mm. Det har verkligen varit helt otroligt ert stöd. Och jag har blivit, alltså ju mer jag tänkt på det, ju mer stärkt har jag blivit. Och det känns så himla fint att det verkligen har blivit så istället för att, istället för något annat helt enkelt.
Ja, alltså jag är inte så förvånad.
Nej. Men jag trodde också att jag skulle få positiva reaktioner, men inte så mycket som jag fått.
Ja. Det är nästan så jag tänkt, gör Amanda det här för PR?
Ja, precis som du tror att jag har legat mig upp i karriären.
Exakt.
Ja. Men vi hånglade ju en gång när du var 17 och jag 17.
Ja.
Alltså jag menar, och det är väl därför vi jobbar ihop nu då?
Ja. Sant.
Nej, men gör man det för PR, gör man det inte, det vet bara jag. Och nu tänkte jag berätta, för nu är vi klara med vår utredning. Och ni som hatar det här, ni kan spola fram kanske 10 minuter.
Nej, spola inte fram. Det här är skitintressant. Jag vill gärna höra om utredningen.
Ja, okej. Okay. Men precis. Vi är klara. Vi började typ i september kanske. Och jag har ju hintat om att jag inte trodde att det skulle vara något uppenbart fel. Och det har inte heller varit.
Nej.
Men jag kan väl
det
säga...
måste vara tufft, eller?
Alltså dåligt?
Ja. Jag tänker att
både
man...
och.
Ja. Alltså visst, det är ju... Jag tänker alltid att det är skönare att få höra så här, det är något
beror på det här.
Ja, det beror på det här, för då har man i alla fall ett svar. Typ.
Ja, jo, kanske det. Men samtidigt, om det hade varit något fel så skulle det ta jättelång tid att åtgärda.
Jo, liksom. Det är sant. Ja.
Jag tycker det känns ganska trevligt att veta att kroppen, våra kroppar fungerar.
Mm, mm.
Men jag kan väl säga de grejerna som de utreder i en sån här utredning, om någon undrar. Du till exempel har ju noll koll, Anna, så att jag kan ju berätta för dig då.
Ja, jag vet ingenting.
Okej, Anna, det man kollar när man gör en så kallad fertilitetsutredning, det är ett, att man har ägglossning. Och det gör man via vaginalt ultraljud. Och Aha. Då ser man liksom så att äggstockarna i de här äggblåsorna växer till sig. Och det här försöker man göra precis någon dag innan ägglossning. För då har ett ägg växt till sig så pass stort att det är redo att, jag tror att det kläckas.
Okay.
Och det här måste man göra då. Det är väldigt viktigt att man tajmar med ägglossningen. Man får antingen göra ägglossningstest eller så får man testa flera olika dagar.
Ägglossningstest, kan man se? Gör man det? Gud, jag vet verkligen ingenting. Gör man det och får ett svar så här, du kommer få ägglossning om 3 dagar?
Ja, ish. Alltså man gör, wow. Det är typ som, för du har väl gjort graviditetstest någon gång förut?
Absolut.
Och då så är det typ, alltså det är samma att det, om det är ett svagt streck så börjar det närma sig ägglossning. Aha. Och när det är ett lika starkt streck som kontrollstrecket, då är man som mest fertil inom det kommande dygnet.
Aha, wow. Okej.
Ja, så det är man så. Och det var ju lugnt. Och sen så tar man också 2 blodprover. Mm-hmm. Det ena för att mäta om sköldkörteln fungerar som den ska. Och det här visste jag ju ganska säkert att det funkar, för jag har ju haft problem med sköldkörteln tidigare, men åtgärdat det. Och sen så tar man också blodprov att för att mäta typ äggstocksreserven. Jag tror att det var så Kinsa fick reda på att hon kanske hade bara 2 år som gravid kvar.
Oh, eller för fan, det klippet. Ni som inte har sett, det går att googla fram. När Kinsa berättar om liksom att hon är nära klimakteriet. Fast hon är ju, vad är hon, 27 kanske? Jag vet inte riktigt hur gammal hon är. Nej, fy fan, jag grät så mycket till det här klippet.
Ja.
Usch. Men det testar du?
Ja, precis. Och jag har förstått det som att det är vissa som tycker att det är ganska oetiskt att göra ett sånt test. Uh-huh. För att det är liksom, vissa tycker att det är missvisande. För även en kvinna som är 40 kan ha ganska bra sånt värde. Mm-hmm. Men det är ändå så, åldern påverkar äggkvaliteten så mycket. Så att liksom, det är lite, det är inte 100%igt det där.
Nej, fast vadå? Varför skulle det vara oetiskt?
Nej, men för att vissa menar att då sätter man upp ett hopp till det. Alltså om man är 40 år och får veta, då kanske man tror att det funkar att bara göra insemination till exempel. Men då kanske man skulle direkt gå, om man är ensamstående, eller ja, med partner, då kanske man skulle gå direkt på IVF för att det handlar om bara om ett några år då som man har kvar.
Okay.
Ja, men så de testen gjorde jag. Sen så gjorde de också spola äggstocklederna och livmodern. Då spolar man de upp någon vätska för att se att vattnet rinner in som det ska i äggledarna och in i livmodern.
Oh,
så att man ser att det är en så kallad fri passage mellan äggen eller äggstockarna och livmodern.
Det här känns som det gjorde ont.
Det kändes som en ganska kraftig mensvärk. Alltså, jag tyckte inte att det gjorde jätteont, men det var så obehagligt ju att något är där inne och håller på.
Mm. Kände du vattnet?
Ja, men typ, verkligen. Och så fort det åkte ut så var det liksom över. Alltså gjorde det inte ont.
Är det sant? Ja. Vet du vad jag tror att det beror på?
Nej.
Att vi gick den här vaginal kursen.
Att jag är känslig med livmoder?
Nej, att du har liksom tränat upp din känsel inne i fittan. För där skulle man ju träna upp jättelångt upp i fittan.
Fast det var ju livmoderna, det var ju inte fittan.
Nej, men du har väl tränat upp jätte.
Ja, jag har tränat ända upp till hakan, så, fast underifrån. Och sen så just det, jag uttrycker mig kanske inte 100% korrekt, men det här var ungefär det. Alltså jag vet inte, om jag säger äggstock kanske jag menar äggledare istället. Oh. Det är lite svårt för mig att hålla koll faktiskt.
Ja, om ni vill höra någon korrekt så lyssna på någon annan podd.
Ja, nej men det, precis, vi pratar ju utifrån det. Jag pratar ju om min upplevelse som privatperson, inte som gynekolog.
Exakt.
Ja, var det något mer? Det är frågan.
Och det här gjorde man på en dag?
Nej, det här var... Nej, för man måste ju tajma då ägglossningen så att det är i mitten av menscykeln.
Mm.
Och sen så blodprovet, det var också att vi var tvungna att göra någon ordning. Jag tror mina tester tog kanske en månad totalt.
Mm.
Men sen så var det ganska... Viktor hade tid om ganska lång tid. Så att då gick det ytterligare någon månad efter att jag var klar som han fick gå och göra sitt runkprov ju, som han berättade om i podden. Mm. Och sen så dröjde det... Så vill de ha typ 3 veckor på sig och få svar.
Ja. Fan vad mycket man måste veta om sin kropp ändå.
Ja, eller vadå?
Nej, men vadå? Det är väl inte alla som har så här superkoll att jag kommer få ägglossning här eller jag kommer ha mens just den här dagen.
Nej, men jag tror i det här skedet, då tror jag man har skaffat sig ganska bra koll.
Ja, kanske.
Jo, men det, de som försökt få barn ett år, de har nog ganska bra koll på sin ägglossning.
Ja.
Ja, och sen så kom vi dit då. Vi har haft en så här väldigt skön, ganska, vad heter det, inte kritisk, satirisk, cynisk barnmorska som har varit lite torr i sin humor. Så då så satt hon och berättade, hon bara, nej men så här, det här ser jättefint ut och många ägg och bla 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 bla. Och så var hon klar med mig och sen så riktade hon sig till Viktor då, för ingen av oss visste ju svaret på proven för vi satt oss där. Hon bara, ja, och nu sitter en psykolog här som nog är ganska nervös. Viktor bara, ja, nej, det var inte riktigt, men nu blir jag nervös. Och hon bara, nej, men du har också jättefina, god rörlighet på spermierna, alltså för det är viktigt att de kan simma tillräckligt snabbt och också bra mängd.
Gud vad det känns som hon ville liksom göra en, vad är det, Project Runway typ.
Ja.
Amanda, du lyckades inte riktigt den här gången med att åka ut. Du är kvar.
Alltså, det är så jävla sjukt. De där sägningarna de kan göra i tv. Och det är så jävla dumt. Ja, men precis. Lite så var det. Ja, och då kände jag ändå en ganska stor lättnad. Det här var typ en dryg månad sen kanske. För att jag tyckte att det var, ja men jag tyckte att det var skönt att vara klar och jag och Viktor sa, härligt min fertila älskling, alltså så sa vi till varandra. Och sen, men sen så var det ju ändå som vanligt såklart när mensen skulle komma och jag väntade på den, men då gjorde jag en sån här liten mensdagbok som jag spelade upp, så jag tänker att här kommer den.
Du spelade in den?
Ja, när jag väntade, det här var någon månad sen då, när jag väntade på mensen. Det är den 24 oktober, det är söndag och jag ska ha mens om 2 dagar och jag tänkte att jag kanske skulle spela in lite som en dagbok typ hur det känns, för det är just den här perioden på månaden som jag och jag vet att många med mig tycker är så jävla jobbigt när man går och väntar på att få sin mens. Idag har jag känt mig ganska svag, men det har nog mestadels att göra med att veckan har varit så sjukt intensiv. Det har varit massa andra grejer som har hänt då. Bland annat ett stort sexuellt äventyr som ni får höra om några veckor.
Old news.
Jag började gråta idag när jag och Victor pratade om det, och han tog min hand och sa hoppas inte mensen kommer. Och då jag bara, så gulligt. Och så jävla, det blir kul om det någon gång händer. Men ja, vi får se hur jag känner imorgon. Det är den 26 oktober. Jag ska ha mens imorgon troligtvis. Och jag är mer lugn än vad jag har varit andra månader. Men samtidigt så börjar mitt tålamod tryta. Det vore så jävla fett att få bli glad över att mensen inte kommer. Jag har druckit vin och jag tror att jag kommer göra det imorgon också, bara för att inte känna mig dum för att jag liksom hoppas för mycket. Alltså jag har inte supit, jag har druckit ett glas, och det är ju vissa som är väldigt så, skiter i att göra någonting alls mellan ägglossning, eller göra någonting alls. De skiter, de vill inte dricka alkohol mellan ägglossning och mens. Men det är ingenting för mig, utan jag försöker verkligen undvika att göra något som kan få mig att känna mig dum, kan man väl säga. Den här gången har jag inte ens googlat ett enda graviditetssymptom. Det känns som en seger, men i praktiken spelar det ingen roll för att bli gravid eller inte. Ja. Det är morgonen den 27 oktober och jag har precis fått mens. Som en klocka. Menscykeln är jättejämn. Jag hade ingenting som liksom förvarnade. Ingen mensvärk, ingenting. Nu har jag varit med om det här så många gånger så att jag vet inte, nu får jag ställa mig in på IVF bara. Eller kanske gå till doktor 9. Jag älskar doktor 9. Hon är en akupunkturist som kan göra en mirakel. Egentligen var tanken att det här skulle släppas i poddavsnittet som kommer nu på torsdag. Men det är lite för nära. Jag pallar inte det. Det vore så jävla fett. Tänk om Victor kommer på fredag och få ta ett test tillsammans då som var positivt. Det kommer inte ske. Det är den 3 november idag. Och jag har precis räknat ut att Victor kommer vara borta på jobb i Malmö nästa gång jag har ägglossning. Och han har frågat om jag vill följa med. Men dels så måste jag själv jobba och dels så känns det så himla typ under min värdighet att jag skulle åka ner bara för att försöka göra ett barn, eftersom att det ändå uppenbarligen inte går. Eller min katt på... för det känns som att jag lika gärna skulle komma få mens nästa månad ändå, och då känns det så himla dumt att så här lagt, 2000 spänn på att åka ner dit och dessutom massa tid. Men så känner jag mig så lite löjlig, för då kan jag tänka så här: okej, men då får vi en månads paus och då kommer jag slappna av mer och då kommer jag bli gravid nästa gång. Men så har jag också tänkt exakt om när vi börjar med utredning, har jag tänkt, men vad bra, då har jag slappnat av tillräckligt mycket, då så kommer det ta sig nu. Men så har det såklart inte gjort det. Sen samma sak har jag tänkt med trekanten, men nu har jag gjort såna dinksaker, nu har jag tänkt på så mycket annat än tid, då kommer jag slappna av och då kommer det ta sig. Imorgon ska vi få svar från utredningen och jag blir väldigt förvånad om det är någonting som är fel, för att Victor har gjort en person gravid förut och han har också gjort så här hemma spermatest, och det har sett fint ut på alla mina prover förut, och blodprovet väntar jag svar på, men jag gjorde samma blodprov typ för ett halvår sedan, så att jag är ganska säker på att det kommer vara likadant. Sen kan jag också börja tänka att jag är lite orolig. Eller lättad, jag vet inte. Typ, corona gör att jag både tycker att det känns bra att vi inte har blivit gravida. Det känns som en ganska bra period att inte vara gravid. För jag tror att jag skulle oroa mig ganska mycket annars. Samtidigt känns det som att livet kommer ändå vara så här. Det är den perfekta tiden att bli gravid. Men jag blir också lite orolig att om vi nu skulle få och vilja göra IVF, så blir jag orolig att det inte kommer gå för att vården är så överbelastad. Och jag blir ju inte yngre, om man säger så. Nu är jag 31,5, så jag har 3,5 år på mig innan den berömda 35-årsgränsen. när fertiliteten går ut för enligt så att säga alla. Ja, det var det.
Shit, vad mycket tyngre det här var att lyssna på än vad jag trodde. Usch, men alltså jag blev jätteberörd.
Bra.
Man hör verkligen...
Allt för PR.
Ja, det var väldigt bra strategiskt av dig, Amanda. Nej men gud, alltså jag har ju känt dig i 20 år.
Ja.
Du har alltid känts som en väldigt optimistisk person som har alltid hoppet med dig och som ser saker ganska lätt, tycker jag.
Mm.
Och som att du säger, jag klarar allt.
Ja, jag lever ju.
Ja, men jag menar, det här kändes ganska mycket som du har börjat ge upp hoppet.
Men,
och liksom börjar bli lite så här, men det är skitsamma om jag åker, jag kommer ändå inte bli gravid. Mm. Det känns som att höra mig själv hur jag tänker i olika situationer.
Ja,
det var usch. Men väldigt fint och väldigt intimt kändes det.
Ja, men som sagt, man är ju ett PR-geni. men jag ska väl inte prata så mycket mer. Men
nej.
Vi har ju ställt oss i kö till IVF och idag har jag en bra dag. Men du hörde ju att ibland har man sämre dagar.
Jag hörde det.
Ja,
ja, men tack för att man fick vara med om det där. Det där var jättefint.
Jag hoppas. Mm. Inte töntigt.
Inte särskilt töntigt överhuvudtaget faktiskt.
Nej, vad bra.
Nu ska vi snacka om sex, eller?
Ja, äntligen. Men du Anna, nu ska vi prata kuk.
Äntligen.
Och människorna bakom kukarna. Och det ska vi göra med fotografen Jonas Norén. Välkommen hit!
Tack så mycket, kul att vara här.
Hej!
Hej!
Hej, vad kul att du är här.
Det känns jättekul.
Ja, alltså du håller ju på att göra en bok.
Stämmer.
Som kallas för Human Behind the Penis.
Stämmer jättebra.
Så poetiskt.
Ja, käppar någon gång.
Och du är ju fotograf.
Stämmer också.
Så du har ju fotat ett gäng kukar.
Alltså det blir, i boken så kommer det bli 106 kukar.
Oj.
Men vilket innebär att jag har nog fotat kanske, eller så här, försökt fotat 130, tror jag vi räknade efter det.
Vissa hade inte tillräckligt bra. Mm.
Alltså det var inte så att de inte tillräckligt bra i formatet, men vi vill ju att alla kukar ska vara hårda i boken. Och det är ju, det kräver ju en liten teknik, alltså det är ju inte riktigt kanske alla som...
Nej men gud, vänta lite här. Betyder det att men gud, betyder det att vad är det, 24 stycken har haft för ohårda kukar? Det måste vara sån jävla törn i självförtroende. Men tyvärr, det var inte tillräckligt hårt för att
de kanske inte lyckades få upp den, de kanske var nervösa.
Ja, men så kan det vara. Jag tror faktiskt att de flesta, eller så här, av de här som inte vi tar med i boken, så är det ju för att man faktiskt inte har lyckats prestera på det. Sen tror jag också att en del har kanske man hade en tanke på att det skulle kännas ganska, ska man säga, alltså man trodde att det skulle vara sexigare än vad det är att bli fotograferad.
Mm.
Och så kommer man dit och så kanske det inte blir vad man förväntar sig, eller så känner man att när man väl har gjort det där att nej, det där vill inte jag göra. Så att det är någon som har vi har fotat och någon har sagt nej. Vi har fotat någon och någon har sagt nej och skyllt på sin partner. Och sen har vi fotat någon som, eller vi säger, men jag har fotat, men där man har fotat någon och sen så kanske det är så här lite senare att nej, men nu har min civilstatus förändrats så att jag kan inte ställa upp.
Classic.
Just det. Ja, det har vi hört gäster i podden också.
Jag kan tänka mig.
Men du, det är där med hårda kukar. Det är faktiskt en av våra frågor. Första frågan är, varför hårda kukar? Det känns kul och ovanligt.
Alltså, det finns jättemycket böcker med kukar i, såklart. Men det finns egentligen ingen bok där du har där alla är hårda och i det formatet där man säger att det ska bli en coffee table bok.
Jag tycker inte att det gifter sig, tyvärr.
Nej, men du kommer få se när dina väninnor kommer tjuvbläddra i den här coffee table boken hemma hos dig. Nej, men och sen så blev det under den här, alltså när jag började fundera på idén om att man skulle göra, alltså hur fota 100 kukar, eller man skulle fota kukar och göra bild eller göra konst av det, så var min första idé var att man skulle göra en utställning på det, och sen under resans gång så formas det att bli en bok. Och det var någon som sa, men det är klart att du ska göra det som en koffedelbok, att det blir en konstbok. Mm. Alltså i det formatet. Jo, men när jag började kolla på vad det fanns för böcker och man tittar på att det fanns man ska säga bilder där det finns kukar i också, så är det oftast så avbildar man kuken slak.
Mm.
Och då kände jag att det där, visst, man skulle kunna fota 100 stycken kukar slaka. Men då har någon redan gjort det.
Ja, det är verkligen
så. Ja, och det blir, jag tycker inte att det är så kul. Alltså det, man måste, ska man göra något som fotograf så måste man känna att fan, det här tycker jag är roligt. Och 100 hårda kukar, eller att fota 100 hårda kukar blir som en lite så här, men det blir en liten utmaning. Alltså dels att försöka få ihop de här killarna, det blir en utmaning att försöka få en snygg bild utav de här 100 snubbarna, så att det inte blir en ytterligare en dålig dick pic liksom, som du kan ta själv, utan det här ska ju vara någonting som sticker ut ifrån mängden, bokstavligen. Så.
Hur fick du tag i de här personerna? Vad är det för modeller?
Jag har kört mina sociala medier. Jag har
direkt med det alltså?
Jag har ett stort socialt, eller ett stort nätverk från mina tidiga synder när man har jobbat med mingelfotografering. Och också, så att det är, och sen har det blivit också så här att man lägger upp, och i mitt fall då har jag lagt upp på Instagram eller jag lagt upp på Facebook, så är det väldigt, väldigt mycket folk som delar. Alltså att man delar, och det, någon så här, ja men mitt ex hade en snygg kuk, eller mitt ex hade en speciell, min granne har hört talas, alltså så taggar man in den där, och sen plötsligt så är den där rulliansen igång på det.
Får jag fråga, hur stor del av kukarna som är med tycker du är snygga?
Ja.
Alla är snygga. Nej, men det har ju också varit en del i fotar. För ni har ju fått äran och fått se ett par bilder ifrån de här. Och då har det ju varit att en del av grejen med att fotografera är ju också att man ska avbilda det så att det blir en snygg bild.
Alltså bilderna har ju varit otroliga.
Ja, tack. Och många gånger så tror jag att man kanske så här... Ja, men du kan ju, allting kan bli snyggt, men du måste hitta din vinkel och du måste testa och se. För att ifall du själv fotar din kuk så är det ju lite begränsat i vad dina armar räcker till.
Just det.
Och då kanske vinkeln inte blir så himla fördelaktig alla gånger. Så att det är ju snarare där att det kanske krävs ett proffs. Jag kan hålla kurser i hur man fotar sin kuk.
Ja, det är perfekt. Distanskurser nu under corona.
Ja, vi kör på Can.
Jag vill ha en superdetaljerad beskrivning från det. Vart träffas ni, hemma hos objektet? Eller vad säger man?
Ja, eller modellen. Eller, nej, alltså, platsen är egentligen, spelar inte så stor roll. Utan det är snarare vart vi har kunnat fota. Så att det är ju... Många gånger så har vi varit på hotellrum, eller man har fotat på, vi har fotat på något kontor, vi har fotat på något gym som har varit stängt.
Men låt säga då att ni möts på ert hotellrum.
Ja.
Vad händer sen? Och framförallt, lägg gärna mycket krut på det här med när de då ser till att de blir hårda.
Har du så här fluffer med dig?
Nej, inte det. Men jag tror att många kanske hade önskemålet eller hade behövt det. Nej, så ska vi inte säga. Men nej, utan alltså man kommer dit och sen så den här killen har då fått försöka bli hård på sitt eget sätt.
Alltså. Innan du ens har kommit dit?
Nej, utan jag tror faktiskt att många så här tjuvstartar. Man har get in the porn mode redan på vägen dit liksom. Men sen så har det blivit så här, ifall vi då är på ett hotellrum, så in av med kläderna och så försöka få stånd.
Ja.
Och de flesta lyckas.
Och vad gör du under tiden då?
Nej, men ibland så har jag gått iväg, beroende på hur bra det har gått. Så ibland jag lämnar dem själv, ibland så har jag inte gjort någonting mer än att sitta bredvid och prata.
Liksom, så här. Det är så, ja, hur går det?
Ja, hur funkar det här? Men... Nej, alltså det är så olika. Det är så olika vart man har varit. Och kommer du hem till någon så är det ju kanske lite enklare, för att då är man ju i sitt ställe. Liksom. Men att komma och så kliva in på ett hotellrum och klä oss kläderna upp framför någon som du inte känner. Det är nog ungefär lika sexigt som att gå till vad heter det, en läkare och visa snoppen för att du ska söka för någonting. Så att det är en fantastisk bedrift.
Men och då så liksom, har de gått in på toaletten, låt säga till exempel, och runkat upp den, och sen kommer de ut, okej, nu är jag redo, att skynda dig.
Ja.
Eller är det så typ?
Ja, någon gång ibland så är det så.
Och då måste du vara snabb på att arbeta.
Ja, och så vill man ju inte, alltså det är inte ett statiskt läge, så att du far man runt där bakom och fotar fram och baksidan och håll så. Ifall du håller din så här, funkar det bättre, och kan du vinkla den åt andra hållet och så.
Så för att det är ju väldigt mycket närbild liksom.
Det är ju extremt närbild. Alltså det är ju det är inte mycket mer än själva kuken som du ser i princip. Alltså du kan ju se lite kropp runt omkring också. Men det är ju, bilden är fyrkantig, så det blir ju bara kuken som får fokus i mitten på.
Okej, men och sen så har det tagits ett gäng bilder. Får modellerna vara med och bestämma liksom vilka de blir nöjda med?
Nej, faktiskt inte. Jag har Jag har visat för några, så här, om man tittar på dem direkt efteråt.
Mm.
Men sen urvalet när vi har gjort det, då har jag kört det själv.
Ah, okay.
Mer för att få en liten variation också. För det, i början när man fotade så hade jag väl en idé om att alla bilder skulle vara tagit på exakt samma sätt.
Ah.
Men då blev det också, att det är inte det blir inte snyggt. Alltså man skulle fota allt från en kant, och det blir ganska tråkigt också. Det är ju roligare att få en annan vinkel, eller att du har en annan känsla, eller någon kanske har på sig något litet enstaka klädesplagg och sånt där också som kommer med i bilden.
Just det. Har själva bildkompositionen haft något att göra med de här berättelserna som modellerna har fått berätta?
Ja, lite beroende på. Det är inte så ofta du ser, eller i de här bilderna så ser du kanske inte så mycket egentligen vad folk har för bakgrund, eller så vad du har för etnicitet eller sexuell läggning och sånt där. Det finns några killar som har piercingar, alltså som man sa prins Albert, och då kanske man har försökt framhålla.
Vad säger du, prins Albert?
Prins Albert, alltså en piercing rakt genom snoppen liksom.
Heter det det? Aha.
Ja, men det är väl uppkallat. Är det inte det?
För det vet inte, jag har bara hört talas om det.
Jo, jag tror att det är så här att en PA, alltså att man kallar det för PA för att det var någon prins Albert som tydligen enligt rykten hade. Så här, det är därifrån.
Nej, jag vet inte.
Det här ska inte jag ta gift
på. Nej, jag har för mig att det är något annat det står för, men att det kallas.
Ingen källa på det. Man får googla ifall man är intresserad.
Ja.
Men sen har vi någon kille då som har, som jag nämnde också, som hade prostatacancer, och då har man ju då också, alltså hur ser en sån kuk ut när du har tagit bort en testikel, alltså vad är det för någonting, fattas, syns du överhuvudtaget att du har haft prostatacancer på och så.
Wow, det skulle jag faktiskt väldigt gärna vilja se.
Ja, jag tror inte att du ser det faktiskt på bilden, för att han den här killen i sitt, han hade ju, och det är väl inte han hade fått sin så här, man får ju typ en
låtsastestikel.
Ja, i silikon.
Ja, när man, det här kommer jag från Sex and the City, när han ska gå och välja storlek.
Ja, just
och
det.
Så säger Miranda, maybe medium. Och Steve säger, I was more thinking large.
Så, det har jag aldrig förstått, varför man vill ha stor large.
Stor pung.
Ja, nej, det har jag aldrig förstått.
Heller.
I de här fotosituationerna, har du blivit obekväm av ståndet någon gång?
Nej. Det har inte blivit. Det har hänt, eller obekvämmen sig så här. Det som har varit jobbigt, det är ju kanske någon gång när man har fotat någon som man känner väldigt väl. Alltså som man kanske inte har den relationen till, att man brukar se dem naken liksom.
Mm.
Då har det väl känts lite så här att okej, men hur gör vi det här på ett bra sätt? Ja, men du får upp den. Jag sitter nu klar, så springer in och så kör vi liksom. Men annars är det inte, utan det är ju när man jobbar som fotograf, det roligaste att jobba som fotograf, det är ju mötena. Så du möter ju människor i allhanda situationer och pratar med dem, och det här är ju egentligen bara en förlängning. Alltså det blir ju bara, ja men vad härligt att få möta er i det här sammanhanget liksom. Man utgår ifrån hela samtalet, och hela det här mötet handlar ju bara om kuken liksom. Så att det är mycket därifrån berättelsen kommer, som vi använder i boken också, just här, för att man, ja, men vi börjar, vanligtvis så kanske du träffar någon och så säger du, hej, vad jobbar du som? Men i det här fallet så men okej.
Hej, hur mår kuken?
Ja, hur mår kuken, hur är läget? Och varför ska vi fota den, och varför ska du vara med?
Men har modellerna vetat att liksom vi planerar att ta med berättelser, så att de får tänka ut något i förväg, eller är det verkligen att det här?
Nej, de berättelserna kommer till efterhand. Precis
så.
Som alla andra kreativa projekt, så har man man har en idé och börjar och sånt där, och sen när man börjar samla ihop bilderna, så är det så här, fan, de här berättelserna borde ju komma med, för att det är väldigt spännande berättelser. Jag tänker själv också när jag var yngre, alltså, och man sökte sin sexualitet, eller man sökte information, man var ju så här, man dammsög allt material man kunde komma åt på. Och kan vi nu göra en bok som blir en coffee table bok där du kan dessutom få ta reda på lite fakta, eller att du kan få mer än någonting än en bild på en kuk, så är ju det fantastiskt.
Ja. Var det någonting som förvånade dig när du fotade alla de här?
Att de ser så otroligt olika ut. Jag tänker, jag är ju gay då, såklart. Såklart. Men och då har man ju inte så här, det är ju inte så att jag har kanske träffat några kukar i min karriär sen förut, i ett helt annat sammanhang också. Men när man...
Vadå, i din...
I min sexuella fritid. Och då har man ju sett ett par kukar. Men jag tänker att det blir, när man ser dem på det här sättet, på ett annat sätt, så är det ju... Ja, men då blir jag nog förvånad över att det är...
Men och det här kanske är en fråga som är så dum som när killarna i högstadiet sa, blir ni kåta av att sitta på cyklar? Men har du blivit kåt när du har sett de här skukarna?
Nej, inte i det här sammanhanget.
Ingen gång?
Nej, alltså det blir så... Jag har fotat killar utan kläder i 15 år. Så att de tar av sig ett steg till och får upp ståndet. Så nej, det blir inte det. Utan det är snarare så här att... Okej, nu är du hård. Nu ska jag försöka få till en jävligt bra bild på den lilla korta tiden också.
Mm, mm.
Men det som är kul, alltså, eller intressant när man börjar prata så här om kukar och hur de ser ut och vad det är också. För det har ju blivit också många de reaktionerna när man pratar om det. Det är ju att jag har ju fått så här straighta killar som bara, fan vad kul att få se en kukbok. Alltså, för att när de här dickpixen rasade som värst där, när det var MeToo också, så var många som, men jag har ju aldrig sett någon. Alltså att killar bara så här, men jag har bara sett min egen kuk på bild. Eller det jag har sett på porren.
Ja, ja.
Eller att man får det här som killar som kommer ifrån en annan kultur som kanske aldrig har sett någon, inte ens en släkting eller ens pappa, utan kläder. Liksom.
Men det är ju verkligen sant, för vi har ju pratat ganska mycket om att kuken, att man har sett så otroligt många mer kukar än fittor, men det är ju verkligen i slagtillstånd då.
Ja.
Alltså som så på statyer eller typ i sexualkunskapen och så.
Mm.
Men däremot har man ju sällan sett, alltså det var ju Ylva Maria Thomsson som tipsade om dig, och man har ju inte direkt sett bilder där fittor är svällda och fuktiga.
Nej,
det är nästa.
Det är nästa steg.
Men Ylva Maria har väl gjort, hon gjorde väl avgjutningar.
Precis. Men precis. Det var ju inget som jag förstod det krav på att de skulle vara upphetsade då.
Nej.
Nej, utan det var ju mer vardags.
Mm.
Vardagsfittor. Vi har en fördom om att modellerna är gay. Stämmer det?
Det skulle man kunna ha en fördom om, men nej, jag säger att det är blandat.
Mm.
Det är inte ens majoritet.
Ja, det är nog majoritet, ifall vi ser till majoritet på att du kanske är homo, bi och heteroflexibel.
Mm.
Men det finns en hel del straighta med i boken också.
Vad är heteroflexibel?
Det är ett jättebra ord, jag älskar det där. Att man tycker inte att man är tillräckligt bisexuell, men man är lite hetero, men kanske kan tänka sig lite leka med andra killar.
Okej.
Det var någon 20-årig tjej som myntade det uttrycket för mig. Man sa, jag är lite heteroflexibel.
Okej.
Nej, men så att, och egentligen så spelar inte det så stor roll, tänker jag, att vad man har för sexualitet på är det. För att det mer handlar om, det vi vill få fram i boken, det är att man vill visa mångfaldet. Alltså att det spelar ingen roll ifall det är en homosexuell kuk eller en heterosexuell kuk eller bisexuell. Likväl som att det är helt oväsentligt att någon är polis och någon är präst och någon är skådespelare och någon är dansare på det. Utan boken ska ju stå för att visa olikheterna.
Ja, och det syns ju inte direkt på kuken om man är polis.
Eller?
Nej.
En sån riktig batong.
Jätteroligt,
Anna. Verkligen, Markusnivå på den.
Jag måste fundera på ifall polisen hade en stor batong. Jag kan återkomma om det. Men sen tror jag att det är ju, alltså i sexualiteten, du kanske som homosexuell, så är du ju mera van vid kuk. Alltså du kanske inte har lika stor tröskel för att ta fram den och visa den på bild för en annan man.
Just det.
Men det är fortfarande samma utmaning, så att det är inte, är du inte bekväm med att visa upp det, då är det ju jättesvårt kanske att göra.
Och vilka var de här typerna? Var det väldigt exhibitionistiska personer? Var det folk som försökte gå utanför sin comfort zone? Det kanske var en blandning. Berätta lite om folks drivkraft till att vara med.
Där har du nog allihopa. Jag tror att de första som jag fick tag i, det är de som gillar att visa upp sig. Sen så tror jag många så här, har kanske mognat in i det där, och att efter ett tag så har man så här, men fan, det där skulle jag vilja göra. Eller som någon tjej som har skickat sin kille, eller man har skickat sin kompis och tipsat in och sånt där. Och så har det nästan blivit en liten utmaning så här, att ja, men fan, ska vi inte hänga på det här och göra det? För det är inte så att det här har inte jag slängt ihop på en kvart, utan det har ju tagit, jag började 2014 eller 2015. Så att man har ju haft tid på sig, om man säger
ja,
så.
Ja, verkligen, det har tagit lång tid.
Så trött på kuk.
Men, alltså, men har det förändrats liksom, alltså nu när det ändå tagit så pass lång tid, har inte bilderna liksom... Eller har du lyckats
inte
hålla
samma?
Nej, det är nog, jag har nog kanske bytt kamera, men nej, det är inte, alltså det händer inte så mycket på stil.
Du har hållit samma tråd ändå. Liksom.
Jag har hållit samma tråd, och man har hållit samma så att säga, vad ska man kalla, angrepp på det. Så att det ska vara ungefär samma stuk på bilderna på det också.
Mm.
Men jag tror, alltså, antingen så är man som fast i sin egen lilla kukbubbla och sånt där, men det känns ju som att under de här 5 årens tid som har varit, så har det blivit lättare att prata om det. Och folk har från första gången när jag fotade så var folk så här att men det här du får absolut inte berätta det här för någon och sånt där, utan man snarare så här, nu när vi har kört den här kampanjen för Kickstarter och göra boken, då har folk delat det glatt och vitt på sociala medier, bara sätt det här projektet, jag är med i det, det är viktigt för mig, liksom.
Är det, alltså är, för jag kan ändå fatta den grejen, nu refererar jag till Sex and the City igen.
Härligt.
Det, när Charlotte målas av.
Just det.
Just det. Hon målas, hennes fitta målas av.
Just det, ja.
Och jag kan ändå fatta den poweren att se sin egen, men att man bara vet att alltså bara det är bara en själv som vet om det.
Det tror jag också. Det är nog ett par av killarna som jag har fotat. Det har varit deras drivkraft. Att så här, lite få kliva utanför en zon som ingen vet vad man är. Och att man, så här, man kan tycka att det är lite coolt att man är med på någonting. Men ingen förstår att det är jag.
Nej,
just det.
Så, och det var någon kille som var så här att ja, men jag har ju aldrig tyckt om att se mig själv på bild. Men alltså den här bilden skulle jag vilja sitta och höra när folk tittar på och hör vad de säger.
Shit.
Så. Det är nästan så här, man skulle vilja ha en utställning och ställa ut alla bilder. Och så ställa alla som har varit med bredvid. Jag tror inte alla skulle ställa upp på det, men kanske.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Jag måste bara fråga om de här berättelserna.
Ja.
Jag tänker direkt på den här Extreme Home Makeover. Det är liksom lite snyfthistorier.
Att
folk, du liksom kommer in och ska hjälpa någon komma över ett komplex. Eller typ, ja men lite så. Har det varit mycket liksom snyfthistorier och folk som har haft mycket issues?
Nej, egentligen inte. Alltså det finns ju alltid folk som har, eller jag tror alla har komplex för någonting på sin kropp. Och alltså vad det gäller killar så kanske du tycker att du har för liten, eller du tycker att du har för stor, eller du tycker att den är för sned, eller att den inte funkar och sånt där. Så visst, man kanske har en lite så här snistig sur, men det är ganska många roliga berättelser och anekdoter som har blivit, alltså vad som händer runt med sin kuk liksom.
Kan inte berätta någon?
Vill ni höra en snyfthistoria eller?
Ja, jag vet inte. Kan man berätta någon som har påverkat dig liksom?
Ja, men den finaste berättelsen är ju faktiskt med killen som hade prostatacancer, eller som fick prostatacancer. Han är ju inte, i min värld så är ju cancer någonting som är förenat med att man är lite äldre. Men den här killen upptäckte ju då i sitt 30, alltså när han var 30, att han hade en förändring på det där. Och så lite så här fått ta del av hans berättelse. Jag har följt honom för att jag känner honom på flera sätt nu, förutom att jag har fotat honom. Vi har tagit andra bilder förut. Det han då har berättat om att nu har jag varit på den här kontrollen, och nu har jag varit på sjukhuset och fått mina behandlingar, och nu har jag kommit så långt att nu har jag tagit bort min testikel, och nu har jag fått en ny testikel. Den storyn är ju fantastisk, men den är ju inte... Det är ganska mycket liv i den. Alltså det är ju jättemycket glädje att få höra att du som 30-årig kille helt plötsligt bara ska någon klippa bort en del av det som du tycker om så mycket, eller som du har levt med så mycket. Och sen helt plötsligt så, ja men det blir bra. Du blir frisk utav det också. Så.
Ja, jävla kraft alltså.
Ja. Men sen finns det ju roliga stories också som berättar som, ja men det låter ju nästan som en sån anekdot, du vet, du har piercing i, att du piercade i ollonet och du fastnar i någon standställning och sånt. Alltså, det känns ju nästan som att det inte, det känns ju nästan som hittepå, men alltså de storyerna kommer ju också upp liksom.
Ja. Fan mardröm.
Eller hur? Ah, shit. Men vad tänker ni då? Alltså när man pratar så här, ni tjejer, får ni mycket dickpics? Skicka det.
Nej, alltså vi har fått några. Och jag tycker typ att jag fick mer innan alla år ligg. Alltså om man har så här bloggat många år. Då tyckte jag mer att det var dick pics som skickades. Jag tycker att det har lugnat sig med alla år ligg, jätteskönt.
Men blir det inte så där då när man får de där dick picsen som man känner så här, gud, du borde verkligen gå till en fotograf och få en ordentlig bild på
det. Ja, det har ju aldrig varit någon snygg om man säger så.
Nej, jag har nog aldrig fått en snygg dick pic. Faktiskt. Men det är jätteskönt att man då kan hänvisa dem till dig.
Du kan hänvisa till mig så får vi se om jag är redo för att börja om igen.
Eller så du kanske har då utvecklat din kurs. Hur man tar en snygg dick pic.
Ja, och så kan man då... Ja. Det kan faktiskt vara nästa steg. Liksom. Ja.
Tack för fotot. Det var inte min stil. Du får gärna utveckla dig.
Men jag skulle bli jätteglad om min kille skickade en snygg jävla dickpic till mig. Han hade, när han var i sin 25-årsålder, precis innan vi träffades, då hade han en sån här standardbild som var lite porrig som han skickade till alla. Och det var så jävla tydligt när han skickade den till mig att det var så här, den här är ett år gammal.
Men vad jag skickade till alla?
Nej, men det var en bild han hade i mobilen där han var svinsnygg. Alltså den var svartvit, han stod framför badrumsspegeln, spände sig och liksom det såg, man såg lite av roten. Alltså man såg inte penis, men det var ändå en antydan till att det skulle vara en dickpic. Och det var ju ashärligt, men det var som sagt lite tråkigt att det var sånt standard utskick.
Men tror ni att ni, om vi säger så här, att du skulle skicka din kille till en fotograf och så skulle man ta bilder och så skulle den bilden hamna i boken, tror du skulle känna igen hans kuk?
Ja.
Hade du det?
Ja. Det tror jag, ja. Men jag tror att det beror på han är ju halviranier.
Okay.
Så han har lite mörkare penis.
Ja.
Ja, men vadå, alla i boken kanske är halviranier.
Ja, men jag tror det för att den har lite andra signifikanta tecken också.
Oj. Mm.
Ja, men det här vill jag verkligen testa. Vilken kul jullek.
Ja.
Gud, skulle aldrig känna igen Marcus.
Nej.
Aldrig.
Men Anna, skulle inte du bli sur om Marcus inte kände igen dig? Jag skulle bli rasen om Victor inte kunde peka ut mig. Ja, verkligen. Men verkligen.
Varför det?
Men för det är ändå ett ställe som är speciellt och som han spenderar mycket tid vid. Om inte han då har lagt märke till hur jag ser ut och uppskattat det, nej.
Nej, men det är väl kanske att jag tänker att så här, är det 100 stycken så lovar jag att några ser typ exakt likadana ut.
Mm.
Om inte du har någon sån grön konstig svampfitta. Men det är alltså troligtvis så kommer någon vara väldigt liken.
Mm.
Och då tänker jag att
men om man blandade ihop dig med den som var din exakta kopia då, men om man tog någon som var helt annorlunda.
Jo, då hade jag ju tänkt vad fan, så där ser inte jag ut. Men jag tycker att Marcus har en ganska vanlig kuk.
Mm.
Så jag hade nog inte känt igen den.
Nej.
Alltså den ser liksom inte, den ser inte konstig
ut. Gud, det är synd att det är så svårt att testa det här i praktiken, tycker jag.
Ja.
Men vi hade någon idé nu när vi pratade om att vi skulle göra releasen på den här boken. Att det är ju en del killar är ju mer tuffa än andra. Att man faktiskt så här skulle kunna tänka sig att göra, alltså att visa sitt ansikte, att man skulle para ihop sin kuk. Alltså lite så här modern kukbingo eller vad man kallar det för. Memory-spel fast live då. Men det tror jag också att man... Jag vet inte ifall man kanske har så här fördomar att men den här personen ser ut så här och då tror jag att den personen har en sån här kuk.
Säkert.
Gud, men vi har snackat om det i podden innan. Det finns ett program som jag har kollat på YouTube. Fan hette det nu? Naked Attraction tror jag. Det är ett datingprogram där man får se först folk som det är en person som ska dejta några personer och man får se de här personerna bara med deras kön först. Och sen så går liksom ridån upp lite till så man får se deras bröstkorg typ. Och så får man se till slut ansiktet efter ett tag och då väljer den här personen vem den vill dejta. Och det är väldigt intressant för att se vad man har för fördomar om så här, om den här personen har en sån kuk då borde den se ut så här. Och de fördomarna stämmer ju väldigt sällan.
Fan vad jag önskar att det inte var corona och att ni hade ett coolt event eller lanseringsevent för den här boken och att vi fick komma och köra lite kukbingo. Det känns väldigt New York.
Ja, men det är ju kanske, det är ju, den här coronan kommer ju inte vara för evigt, så att när vi väl, vi tänker att vi får göra alla såna grejer nästa år då,
eller
framåt då. Men jag tror att det var en kul grej alltså.
Väldigt kul. Var kan man köpa den?
I bokhandel.
Alla,
jag har lärt mig så mycket om det här. Det finns ett förlagssystem och lägger man ut den där då kan du beställa den var som helst.
All right.
Det här skulle jag fråga er förut, men ni kommer få en rabattkod som ni får använda ifall ni vill för era lyssnare.
Jag säger det nu.
Ja, vad schysst.
Alla ligg kan man köpa den till ett bättre pris då hos Tallbergs förlagsbokhandel.
Perfekt.
Obs, inte spons.
Nej. Inte spons. Det här är
bara en liten snäll
stöttande av konsten och penisen. Men nu är det dags att sluta, va?
Ja. Mm. Tack för att du var här.
Ja, kul att snacka med dig.
Jättekul.
Tack för allt kuksnack.
Tack.
Vi hörs. Amanda.
Ja.
Vi saknar en slags jingel till ett kommande segment.
Ja.
Eller till ett segment som vi har funderat på över och tagit fram.
Och som vi lite har gjort ju i smyg.
Mm, i smyg. Som vi har gått med arbetsnamnet Veckans span.
Mm-hmm.
Som är då liksom en liten sån ett segment som kommer in i avsnittet.
Precis.
Med som kan vara lite aktuella händelser, lite spaningar liksom. Eller bara något som vi tycker är, har, är kopplat till ämnet.
Ja.
Som vi har pratat om. Förra veckan så hade vi med en expert som då kunde bevisa att du hade rätt i din sak i avsnittet.
Men jag undrar vad folk tycker om namnet. Jag tycker att det är mysigt. För jag, om inte någon förstår så är det då en blandning mellan spaning och span som är en flört. Och det var ju du som kom på, Anna.
Men jag är ödmjuk och öppen för feedback.
Veckans span.
Ja, och vi måste fixa en jingle.
Veckans span.
Och idag, i veckan, så är veckans span ECPAT, som är en organisation som jag såg på nyheterna att de har kommit med en tjänst som ska hjälpa unga att ta bort nakenbilder på internet.
Just det.
Och jag blev golvad när jag såg det här, för att det känns som att man har bara väntat på den här tjänsten, alltså någon som kan hjälpa de här unga. Alltså jag har blivit så ledsen varje gång vi har hört om liksom från ungdomar som har sagt att det är så jävla mycket nakenbilder som skickas runt. Alltså du vet den här Euphoria-serien på HBO. Alltså jag blev så deppig efter att ha sett den där, för att folk utpressar varann genom nakenbilder och sånt. Och man har ingen kontroll.
Men nu kan man ta kontrollen.
Tydligen. Så nu är veckans span är Sofie som jobbar på ECPAT. Hej Sofie!
Hej!
Hej! Du jobbar ju på ECPAT.
Stämmer bra det.
Ja, och har varit en del av för att ta fram den här tjänsten. Berätta lite om den här tjänsten och vad går den ut på? Hur hittar man den?
Ja, jag är ju då projektledare för någonting som vi kallar för Ditt ECPAT. Mm-hmm. Och Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 där man kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder och sexuella kränkningar. Och vi kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet. Och man når oss då allra enklast genom att gå in på ditt-ecpat.se. Och där på sidan så finns det en chatt eller ett mejlformulär som man kan kontakta oss via. Eller också kan man ringa till oss på 020 112 100.
Men det, wow. Ska vi säga hur ECPAT stavas då? För jag själv stör mig lite på att det liksom låter som att man säger expat fast slarvigt. Det stavas ja. Alltså ECPAT. Men alltså det här är ju liksom helt otroligt att nu kan unga få hjälp med sånt. Ja. Det är ju verkligen, alltså för mig känns det revolutionerande.
Gud ja.
Ja, och det tycker vi också. Vi har kämpat oss lite för det här länge. Och vi är så himla glada och stolta att kunna hjälpa barn och unga med det här. För att vi vet ju av både av forskning och också i samtal med barn och unga att man mår dåligt. Man mår alltså sämre av att få sina nakenbilder spridda.
Ja, men så
att vi, ja, det är ju självklart när man tänker på det. Men, så att vi är ju så himla glada att kunna ha den här tjänsten.
Gud ja. Alltså, och det är ju så knäppt, för man har ju alltid tänkt så här, det som hamnar på internet, det stannar på internet och ja. Då är det kört.
Kan ni hjälpa en 30-åring som har cringe för sin gamla blogg också?
Ja, alltså vi kan ju hjälpa sådana som är över 18 också, men då är det ju framförallt när det gäller liksom nakenbilder ja. Som är vårt fokus.
Ja, jag tycker inte riktigt att ni ska fokusera och ta prioritera Amanda så här.
Jag frågar dig, Anna. Jag vet att du också själv för din gamla blogg.
Men om ni har någon gammal nakenbild eller så som ni inte vill ska spridas vidare, så är ni varmt välkomna att höra av sig
till oss. Otroligt. Ja, men hur funkar det rent konkret om du tar det snabbt alla steg från det att man fyller i formuläret eller ringer? Vad händer då?
Ja, alltså det första man gör ju då är ju att ge oss ett uppdrag. Så man hör av sig, som jag sa, via telefon eller mejl eller chatt. Och då kan man välja om man vill att vara anonym, men vi kan ju göra mer för att hjälpa om det är så att vi vet vem barnet är. Mm. Och sen när vi då har fått den här bilden eller filmen eller en länk, så börjar vi att undersöka om var den har spridits och var. Och det gör vi ju för att kunna liksom veta vem vi ska kontakta för att få ner bilden. Och sen så har vi ett nära samarbete med polisen, så att vi skickar alltid all information vidare till dem. För det man ska ha koll på är också att den, även om det är helt okej och en normal del av en relation att skicka nakenbilder, och det är ju ingenting som vi säger något om, utan så länge det sker med samtycke och alla parter är med på det, så behöver det inte vara något problem. Nej. Men alla andra typer av befattning av nakenbilder på framförallt barn och unga under 18 år kan ju vara olagliga. Så därför informerar vi polisen om att vi har fått den här bilden.
Och det gör ni alltid, oavsett om man vill eller inte?
Alltså det vi kan göra om man vill vara anonym är ju att vi kan då be den som har bilden. Kan vi säga att vi har fått information om från en person som vi tror är minderårig som har sagt att den här bilden ska ner. Men det som man ska tänka på då är att det är ju, om man är över 18 och tycker att det är jättehärligt att dela med sig av nakenbilder, så är det ju ingenting som vi på Ecvat ska plocka ner.
Nej.
Så därför måste vi liksom ha koll på att det här är ett barn på bilden och den här bilden sprids. Eller är ett barn på bilden, så spelar det ingen roll om man vill eller inte att den sprids, för det är illegalt i alla fall.
Just det. Är det mycket nakenbilder från barn? Alltså, hur ser behovet av den här tjänsten ut? Är det mycket som sprids? Och var i så fall sprids det?
Ja, det sprids överallt skulle jag säga. Nej, men det som är här när vi pratar med barn och unga är att i de allra flesta fallen går det bra. Men det vi har sett, vi har ju någonting som vi kallar för Ecvat Hotline, och det är liksom en webbaserad användningssida. Och där tar vi emot tips på misstänkta övergreppsmaterial. Och där ser vi att de här som vi kallar för egenproducerat, alltså det som barn och unga tar på sig själva nakenbilder, de ökar. Och de ökar på platser på nätet där de inte ska finnas. Alltså de ökar på sidor med känt övergreppsmaterial där man delar med sig av diverse sådana filmer. Men det finns även en hel del på både som delas även via Facebook, via Snapchat. Alltså det finns många platser där man kan, där man kan dela den här typen av filmer och bilder.
Min fördom är att det mest delas på sociala medier. Och kanske främst på Snapchat. Där det också försvinner. Eller?
Ja, det är också precis det där att det inte försvinner som är problemet. För många tänker så här, ja, men jag kanske delar på Snapchat och då försvinner bilden. Men det finns ganska många olika program som gör att det är omöjligt att se om den här filmen eller bilden har laddats ner, eller man har tagit en skärmdump med sin med en annan mobil eller så.
Just det.
Så att det delas bilder på lite olika plattformar.
Ja. Men du, hur liksom, alltså, för när vi snackade först så tänkte jag ju, vadå, sitter ni manuellt och granskar? Berätta lite också om tekniken som gör att det här faktiskt funkar, för det är väl rätt tekniskt?
Ja, det är rätt tekniskt. Vi har ju ett verktyg som kallas för Arachnid, och det är en webbcrawler helt enkelt. Och det vi gör är att den liksom automatiskt letar efter olagliga bilder på nätet. Mm. Så den fortsätter också leta efter bilden om exempelvis det skulle komma upp en ny kopia senare. Och gör den där, ser den då, eller kan den känner igen det här materialet igen, så skickar man då en notis till den som har materialet och säger att nu får ni ta ner den. Men så att det som man gör egentligen är att man lägger in filmer och bilder i det här verktyget, och så sker det per automatik sen.
Under hur lång tid då?
Ja, för alltid som den finns. Så att, det kan vara så att jag gör en granskning, för att det vi gör är ju också att vi själva måste titta igenom materialet, för att även om tekniken har kommit långt så är den inte 100%. Så jag måste tillsammans med två kollegor liksom säga att den här bilden är illegal, och då fortsätter räkningen sen att leta efter den här bilden och ta ner den. Men om jag gör en sån bedömning så kan det leda till flera tusentals nedtagningar, vilket är en arbetsinsats som nästan omöjlig att göra liksom. Av mig, men att den här fortsätter att leta.
Men hur, när den har blivit nedtagen första gången, eller från anmälan till att just den specifika tjänsten eller sajten tar bort den här bilden, hur lång tid kan det ta?
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att svara på, för ibland kan det gå fort. En del plattformar så har vi speciella liksom överenskommelsen där, och då kan det röra sig om sekunder. Okay. Men ibland kan det vara svårare. Det beror liksom på vad den skildrar. Vi har ju en lagstiftning som gör att ett barn som inte har nått puberteten har ett mycket starkare skydd exempelvis än de som har det.
Det är så sjukt, för hur vet man om det barnet har nått puberteten eller inte? Vem bestämmer det liksom?
Ja, precis, vem bestämmer det? Så som man får göra är ju att vi får antingen, så vet vi ju då genom att man har varit i kontakt med det här barnet och att vederbörande säger att jag var 14. Eller också så vet man, får man försöka göra en, eller vad vi gör då, en visuell bedömning av bilden eller omständigheterna. Men som du säger, det är ju jätteproblematiskt, och det är lagstiftning som vi försöker att ändra på såklart också, för att så ska det inte vara. Man ska göra ett lika starkt skydd oavsett om man är 9 eller om man är 14.
Ja, ja men gud, vilken otrolig utveckling. Ja. Jag blev liksom ganska så lätt. För det har ju varit en del på nyheterna om det här. Och jag såg ett inslag, en intervju som jag bara kände, fy fan vad skönt, äntligen. Så att ja, tack till er.
Ja.
Man går alltså in på dittekpat.se.
Det gör man.
Ja. Och tack så jättemycket Sofie för att vi fick snacka lite med dig.
Ja.
Kör hårt. Tack för att vi fick vara med. Ja, tack så hemskt mycket.
Ja.
Och vi hoppas som sagt att så många som möjligt tar av sig till oss så vi kan hjälpa till.
Eller tvärtom egentligen, om de inte har problemet helst.
Ja, såklart. Ja. Såklart. Vi hade såklart önskat att vi inte behövde finnas. Men,
jo.
Men, ja.
Ja, men du, ha det fint.
Ja, men detsamma.
Hej då.
Hej då. Det var allt vi hade för den här veckan.
Varför ser du så osäker ut?
Det var så en härlig mix av saker.
Ja.
Herregud, det var verkligen kreti och pleti som pratade.
Oh.
Alltså, inte att våra gäster var kreti och pleti, utan jag menar du och jag var det.
Okay.
Ja,
jag tycker att det var ett bra avsnitt.
Ja, men jag med.
Gott och blandat.
Ja, tycker jag med.
Så då så vill vi bara säga hej då.
Hej då.
Och glöm inte att äga era val.
Good.
Hej då.